السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا till den fjärde lektionen i tafsir på surat al-A'raf, och vi har kommit fram till vers 34 där Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa li kulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Att varje samfund har en utsatt tid. När deras utsatta tid är kommen, så kommer de varken att fördröja den, så kan de varken fördröja den ens en stund eller påskynda den. Allah subhanahu wa ta'ala talar i denna sura mycket om de troende och icke-troende profeterna och deras kall till människorna. Och hur vissa gav gehör, ett fåtal av mänskligheten, och hur majoriteten av folk nekade. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då här till människorna att varje umma, varje samfund, varje generation har en bestämd tid där deras tid är kommen. Livet kommer ta slut. De kommer att försvinna från denna jord och ge sig in i nästa liv. Och denna tid, när den väl kommer, går inte att förskjuta. Går inte att påskynda och går inte att förskjuta. Det vill säga att ödet är skrivet. Och när dödsängeln kommer, så kan man inte säga kom tillbaka senare. Man kan inte lura döden, som vissa säger. Man kan inte fly från döden. Utan döden hinner ikapp. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Så, döden är bestämd för oss alla. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Ya bani Adam, imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ya bani Adam, Adams barn. Om sändebuden kommer, eller när sändebuden kommer till er ur era egna led och berättar för er om mina tecken, de som då visar Guds fruktan, faman ittaqa, och gör det rätta, och aslah, behöver inte känna rädsla. Och de ska inte heller känna någon sorg. Här varnar Allah subhanahu wa ta'ala människorna. Och säger till dem att han kommer att skicka sändebud. Rusulen, mubashirina wa mundirina. Som kommer med glädjande budskap och kommer med avskräckande budskap. Glädjande budskap att om ni följer denna väg, ni följer denna uppenbarelse, så kommer ni att hamna i paradiset. Och avskräckande med att de varnar de som trotsar och vägrar att acceptera sanningen med en evigt brinnande eld. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: faman ittaqa wa aslaha. Så den som då möts av sändebudens budskap och gör dessa två, ittaqa wa aslaha. Ittaqa, yani håller sig borta från al-haram och gör det som är obligatoriskt. Ittaqa och aslaha. Aslaha, gör det som är korrekt. Som Ibn Kathir här säger, yani han lämnar vad som är haram och han gör det som är obligatoriskt. Faman ittaqa wa aslaha. Fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. De ska varken känna rädsla eller sorg. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala jättemånga gånger i Koranen, som ni säkert har hört. Fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Och det här är tilltal till de troende. Att de ska inte känna någon rädsla. Rädsla vid dödets ögonblick. Rädsla i graven. Rädsla på domedagen. Eller rädsla i paradiset. Det är en rädsla för vad som kommer. För människan är oftast rädd för det ovetande. När du inte vet vad som väntar, så blir man rädd. Man tycker om trygghet, säkerhet. Man vill ha försiktighetsåtgärder och så vidare. Men när det kommer till det fördolda, när det kommer till framtiden, så vet vi inte. Men alhamdulillah, abshir, du behöver inte känna någon yani rädsla för vad som väntar. Wa la hum yahzanun, och inte heller någon sorg för vad som har varit. Ibland kan en person vara i ett väldigt gott, fint, vackert tillstånd, men njuter inte fullt ut, för personen känner yani ånger och sorg över saker som har skett. Det här finns inte heller i nästa liv. Utan allt det här är borta. Och som Imam Sa'di säger, att då Allah Azza wa Jal negerar rädsla och sorg, så betyder det att han bekräftar dess motsats för de troende. Yani Allah bekräftar motsatsen till rädsla, vilket är trygghet, eller amen, total trygghet. Och motsatsen till sorg, vilket är lycka, en evig lycka i paradiset. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Men de som vägrar att tro på våra tecken och är för högmodiga, för de ska bli eldens invånare, och där ska de vara för evigt. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala motsatsen. Walladhina kadhabu, de som då möter sändebuden med ett tekdib, vilket är förnekelse. De förnekar med sina hjärtan, och så säger Allah wastakbaru, och är för högmodiga för att acceptera. Och då säger här Ibn Kathir, yani de förnekar med sina hjärtan och de är högmodiga med sitt agerande. Yani de är förnekare, trotsiga, både inåt och utåt. Så de förnekar sanningen med sina hjärtan och är för högmodiga för att göra det som sändebuden har kommit med. Vad är deras belöning? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Det är de som kommer att vara eldens invånare. Ashab är ni folk, eldens folk. För att de är bundna till elden i all evighet. Och kommer aldrig att komma ut därifrån. Må Allah skydda oss. Och sen säger Allah, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Så vem är då värre, mer orättfärdig, än den som hittar på lugn om Allah eller vägrar att tro på hans tecken? أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ. Det är de som ska få sin andel av det skrivna. Hatta idha ja'athum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'un min dunillah. Tills det att våra budbärare anländer till dem för att ta deras själar och säger, vart är det som ni brukade tillkalla eller åkalla vid sidan av Allah? Och då så säger de, dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Att de har idag övergett oss, varpå de vittnar mot sig själva att de var otrogna. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala, vem är då värre än den personen som hittar på lögner om Allah subhanahu wa ta'ala och den som vägrar att acceptera sanningen? Och Allah subhanahu wa ta'ala lämnar för dessa i Koranen ett dubbelt straff. Ibland när han nämner de icke-troende så nämner han ett straff, att de kommer straffas. Men här, inte bara att de förnekar sanningen, de hittar på en osanning om Allah, om religionen, om dyrkan, om vad man ska tro på. Och utan tvekan så har de då en dubbel synd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och då Allah säger, vem är värre? Det vill säga, ingen är värre än den som förnekar sanningen och samtidigt hittar på en osanning. Och sen säger Allah, ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Det är de som kommer att nås om vad som är, av vad som är skrivet i boken. Och då ser här Ibn Kathir att det finns olika åsikter. Yani yanaluhum ma kutiba alayhim wa kutiba liman yaftari ala Allahi. Naam. Yani de kommer att nås och drabbas av vad som är skrivet. Yani skrivet som straff för de som förnekar och ljuger om Allah. Att deras ansikten ska förmörkas i nästa liv. Genom brännas i helvetet och förnedras i nästa liv. Och vissa andra, som Ibn Abbas han sa, att de kommer att nås av konsekvenserna av sina handlingar. Yani de som förnekar kommer i slutändan att drabbas av de onda konsekvenserna av sina handlingar. Vilket är sant. Och vissa säger också, de kommer att få allt som är skrivet i detta liv. De förnekar sanningen. Låt dem leva. Låt dem fröjdas. Låt dem njuta i detta liv. De får sin risk, men de har ingen andel att hämta i nästa liv. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att låt dem då framhärda i den orätt som de gör. Tills det att våra rusul, våra sändebud kommer. Och vad som här menas i den här versen är el-malaika, änglarna, dödsängeln, som kommer för att ta människans liv. Och Allah nämner dem här i plural. För dödsängeln, och det korrekta, Allah alam, är att vi inte vet vad han heter. Vissa säger att han heter Azrail, men det finns inget belägg för det. Utan det som Allah nämner i Koranen är att han kallar honom för Malakul Maut, dödsängeln. Och de är plural, de är flera stycken. Han har med sig A'wan, en hjälpare, som kommer och arbetar med honom. Som det också nämns i Hadith al-Bara, att han har med sig änglar av Rahma eller änglar av straff. Och yani, de har ju olika egenskaper. Så vad är det då som händer när dödsänglarna kommer till de icke-troende för att ta deras liv? Så kommer de förnedrande att fråga dem, vart är de avgudar? Vart är de falska gudar som ni brukade tillbe vid sidan av Allah? Och då svarar de hopplöst, dallu anna. Yani, de har lämnat oss, de har svikit oss. Nu finns de inte här. Och de vittnar mot sig själva att de var vilse, att de var icke-troende. Subhanallah. Och det här, kära bröder och systrar, alla är det sanningen. Det här är det som kommer möta varje människa. Du kommer att dö. Och där kommer du att frågas. Är du en troende som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. Det är Allah som har skickat dem. Allah kommer inte svika dig. Men är du från de andra som förnekat sanningen, förnekat sändebudet, förnekat uppenbarelsen, så kommer du att få denna fråga. Vart är de som du hade vid sidan av Allah? Och vi vet ju alla att det finns ingen staty eller avgud eller någonting skapat som kan rädda oss den dagen, subhanallah. Så hur fel är det inte att åkalla och tillbe andra än Allah subhanahu wa ta'ala? Går emot allt sunt förnuft och all logik. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala vad som väntar dessa människor i nästa liv. قَالَ دُخُلُوا فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا. Och det ska då sägas, Allah kommer att säga till dem, in med er i elden tillsammans med de grupper av jinner och människor som gick bort före er. Och varje gång en grupp kliver in så förbannar den sin systergrupp. Men när de alla har samlats i elden så ska de senare säga till de tidigare, vår Herre, det var dessa som ledde oss vilse, så ger de därför ett dubbelt straff i elden. Och då så säger Allah att var och en ska få dubbelt, men ni vet inte. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga till dessa mushrikin, dessa politister, avgudadyrkare, som ljugit om Allah subhanahu wa ta'ala att han har söner eller döttrar eller medgudar och hjälpare och så vidare. Udhulu fi ummin. Träd in i umam, yani i samfund. Och Ibn Kathir säger här att det betyder de som liknar er, yani min ashkalikum wa ala sifatikum. De som var som er och liknade er. För att varje grupp och varje trosamfund, religion, kommer på domedagen att återuppstå med sina likar, med sitt folk. De som dyrkade statyer med statyer, de som dyrkade solen med de som dyrkade solen och så vidare. Och sen kommer de då att förenas i helvetet, må alla skydda oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då, träd in med de som levt före er från el-jinn wal-ins finnar. Med både människor och jinner i elden. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att jinner också kommer att brinna i helvetet. Så att det finns belägg och bevis för det. Jinner också är ansvariga. Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeterna till både människor och jinner. Och Allah säger i Koranen, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, att jag skapade endast jinner och människor för att de ska dyrka mig. Så jinner har också en skyldighet att underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala, att acceptera sanningen och följa Allahs profeter. Gör de det så får de jannah. Och gör de inte det så kommer de att straffas i helvetet. Och därför tror vi muslimer att det finns troende jinner. Det finns muslimer, alhamdulillah, som är mu'minin. De är våra bröder i religionen. Och de här nämner Allah Azza wa Jal i surat al-Jinn och surat al-Ahqaf, som ni inshallah kan läsa om. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då hur de här människorna kommer att reagera när de kommer in i elden. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att varje gång en umma går in i elden, alltså en grupp, en samling med folk, så kommer den att förbanna sin systergrupp. De kommer att förbanna de som gått in innan dem i helvetet. Tills de samlas allihopa i helvetet. Då kommer de som gått in senare att säga till de som gått in först. Eller kommer att säga till Allah, det var dessa som vilseledde oss. Så fördubbla deras straff i elden. Ja, de tänker, det var deras fel. Det var de som hittade på denna falska religion. Det var de som kom med dessa lögner. Det var på grund av dem som vi gick in i elden. Jag vet inte om ni minns förra lektionen. Vi talade om orsaker till att folk går vilse. Och där nämnde vi en av orsakerna, ett taqlid al-a'ma. Att man följer blint. Än att man är en blind följare till sina förfäder. Vare sig de har rätt eller fel, så går man i deras fotspår. Och en muslim är inte en blind följare. En muslim är en person som underkastar sig sanningen. Även om det skulle innebära att han motsätter sig hela mänskligheten. Så att här finner vi då att de använde det som en ursäkt. Det var dessa som vilseledde oss. Så fördubbla deras straff i elden. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, qala li kullin dhif. Ni kommer alla att få ett fördubblat straff. Ni kommer alla att få ett fruktansvärt straff. Men ni förstår er inte på. Och då kommer de senare som gått in i elden att säga till de som gått in före att ni hade ingen dygd över oss. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Så smaka då straffet som ni nu förtjänar. Och det bevisar också en sak. Att de föregångarna som gjort kyrk och kuffer och hittat på dessa falska religioner har ett värre och hårdare straff i helvetet. Vilket bevisas här med att de har gått in före i helvetet. Och deras följare kommer efter i helvetet. Så att även helvetet har sina grader. Man säger att Jannah har ett darajat. Ett darajat al-ula, yani de höga nivåerna. Och helvetet har ett darakat, yani låga nivåer. Och vissa platser är då värre än andra. Subhanallah. Och Allah har ju också nämnt det här scenariot på flera ställen i Koranen. Att de icke-troende kommer på domedagen att förbanna varandra. Ta avstånd från varandra. Och deras vänskap, kärlek och brödraskap kommer förvandlas till ett hat och ett fiendskap. Så som då Allah subhanahu wa ta'ala säger, ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضُ وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ. Att på den dagen så kommer de att typ förneka varandra och de kommer att förbanna varandra. Och Allah säger också إِذْ تَبَرَّ أَلَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا. Att då de som har följts, yani de ledarna, kommer att ta avstånd från följarna. Då de ser straffet. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Och all, yani form av band kommer att klippas på den dagen. Subhanallah. Och Allah skydda oss. Och det här bevisar också återigen att det är inte en ursäkt hos Allah på domedagen. Att du följer dina föräldrar, att du följer din kabila, du följer ditt land, du följer din tradition eller kultur. Det är inte en ursäkt. Utan det vi är ålagda att göra är att följa sändebudet. Som vi nämnde i början på den här suran. Hur har ni besvarat sändebuden? Allah säger också, följ vad som uppenbarats för er. Koranen och sunna. Det är det enda du är ålagd att följa. Och det är det du kommer att fråga som på domedagen. Du kommer inte fråga som någon person, individ eller imam eller medhab. Nej, du kommer fråga som, hur har du följt sanningen? Subhanallah. Så var inte från dem som gör för sig själva den här dumma ursäkten att gå fel väg och skylla på andra. Och då säger då Allah subhanahu wa ta'ala att ni kommer alla att få ett mångdubblat eller fördubblat straff. Subhanallah. Och det här är som belöning för deras förnekelse, deras högmod, deras trots och deras lögner om Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så kommer sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Och då kommer de tidigare att säga till de senare i helvetet, yani de som har värre straff, kommer att säga till de som kommer in senare och vill att de ska straffas dubbelt: ni var inte på något vis bättre än oss, smaka därför straffet för vad ni brukade begå. Yani ni kan inte komma här och skylla på oss, ni var inte bättre än oss. Och här nämner de lärda i tafsir, yani vi gick fel väg, de har hamnat i helvetet, de säger vi gick fel väg, men ni kan inte komma och säga och skylla på oss att det var vårat fel, för ni fick också sändebud, ni fick också bevis, ni fick tecken från Allah subhanahu wa ta'ala, och ni blev beordrade att inte följa oss av sändebuden, men ni valde ändå att följa oss. Så kom inte och säga att ni är bättre än oss idag. Ni är lika ruttna och dåliga som oss. Så smakar ni också straffet som ni förtjänar. Allah musta'an. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabu as-sama wa la yadkhuluna al-janna hatta yalila al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi al-mujrimin. Och för dem som vägrar att tro på våra tecken och är för högmodiga, för dem ska ingen av himlets portar öppnas, och de ska inte träda in i paradiset förrän kamelen går igenom ett nålsöga. Ja, så lönar vi förbrytarna. Allah subhanahu wa ta'ala talar här om de icke-troendes och förnekarnas chans att komma in i paradiset. Vi nämnde att de kommer att brinna i helvetet. Finns det då någon chans för dem att få komma in i paradiset? Allah subhanahu wa ta'ala säger att himlens dörrar kommer inte att öppnas för dem. Och här finns det två åsikter och båda är korrekta. Himlens dörrar kommer inte öppnas för dem, det vill säga Allah kommer inte acceptera deras gärningar. Deras gärningar är inte för Allah och stiger därför inte upp till Allah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att al-amalu salih yarfa'uhu, att de goda gärningarna tar han upp och att det goda ordet stiger upp till honom. Yani om du gör en god gärning för Allahs skull med uppriktighet, ikhlas, och du gör den i enlighet med sunna, bi'idhnillah, så går gärningen upp till Allah genom de sju himlarna. Den går upp till Allah, presenteras till Allah, accepteras av Allah subhanahu wa ta'ala. Men icke, och inte de icke-troendes gärningar. De är inte för Allah och de är inte i enlighet med någon profets väg och går därför inte upp genom himlarna. När de kommer till första himlens port kastas de tillbaka. De nekas inträde genom dörrarna. Och den andra tolkningen är att de icke-troendes själar kommer inte att gå igenom himlens portar. Och det här finns det bevis på i den långa hadithen, hadith Bara ibn Azib, som här också Ibn Kathir nämner. Men shahid från den hadithen, även själva beviset, är att i den hadithen som nämner profeten a.s. hur människorna kommer att dö då änglarna kommer. Och han nämner de goda änglarna, alltså änglarna av rahma, och änglarna av adab, änglarna av straff. Och då han nämner änglarna av straff, så sägs det då att de kommer att slita ut själen från kroppen. Och när de ska ta upp själen mot himlarna, så passerar de inte en samling av änglar, förutom att änglarna säger: vad är det här för vidrig själ? Vad är det här för ond och vidrig själ? Och då svarar dödsänglarna med att namnge personen med de uslaste och värsta namn personen haft i detta liv. Tills det att de kommer upp till den första av himlarnas portar och ber då om tillåtelse att få komma igenom. Men den öppnas inte för dem. De tillåts inte att tas in genom denna port. Och sen läste profeten a.s. denna ayah: La tufattahu lahum abwabus sama', att de kommer inte att få gå in genom himlens portar. Så versen betyder vad? Att både förnekarnas gärningar, deras dua, deras vad än gott de har gjort, eller deras själar kommer att tas in genom himlens portar. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala hur pass omöjligt det är för dessa människor att komma in i paradiset. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att de kommer inte heller att komma in i paradiset förrän kamelen går igenom ett nålsöga. Yani det är lika omöjligt för en icke-troende, för en förnekare, att gå in i paradiset som det är för en kamel. Och han nämner Allah Azza wa Jal en methel, en liknelse. Och han använder inte här ett litet djur, utan använder ett av de största av djuren på jorden. Det är lika omöjligt för dessa förnekare att ta sig in eller komma in i paradiset som det är för en kamel att gå igenom ett nålsöga. Ni vet, du har en synål och högst upp finns det ett litet hål där man stoppar in tråden. Men hur möjligt är det för en kamel att ta sig igenom detta hål? Det är omöjligt. Och det vill säga att det är lika omöjligt för en icke-troende att få komma in i paradiset. Yani chanserna är noll. Och det här är viktigt. För ibland man diskuterar med vissa, speciellt idag då folk har blivit okunniga. Man har liksom urvattnat religionen. Det har blivit så här flummig. Och att alla kan gå till paradiset och det finns flera sanningar och man kan inte se att andra har fel och alla religioner vi kommer vara i paradiset. Och nej, det stämmer inte. Sanningen är en. Och Allah nämner i Koranen att han inte accepterar någon annan religion än islam. Inna dina inda Allah il islam. Religionen hos Allah är islam. Och den som accepterar en annan religion än islam kommer inte att få den accepterad. Så det går inte. Och profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, han sa att det finns ingen jude eller kristen eller eldyrkare som hör om mig, det budskap jag har kommit med, och sen inte tror på mig förutom att han kommer att gå till elden. Så vi har troende, vi har icke-troende. Icke-troende kommer inte gå in i paradiset. Troende kommer att gå in i paradiset. Och vad är troende? Troende är en person som har följt ett av Allahs sändebud. Från Adam till Muhammad a.s. Och idag kan man ju självklart inte komma och följa något annat sändebud och sen förneka Muhammad, utan nu är det Muhammad som gäller a.s. Det sista sigillet av sändebud. Så att man måste tro på honom och det budskapet han har kommit med. Gör man inte det, så fallas. Finns ingen chans att komma in i paradiset. De som levde på Jesus tid och trodde på honom och följde honom och dyrkade Allah så som Allah ska dyrkas och som Jesus lärde dem, kommer att gå in i paradiset. De är muslimer. Och de som levde på Moses tid och Abrahams tid och Noas tid och så vidare och följde dessa sändebud och var på deras väg och följde deras böcker, kommer att gå in i paradiset. Så väldigt, väldigt skrämmande. Den här versen visar på att vill du in i paradiset så måste du vara troende. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ, att på så vis belönar vi de orättvisa. De som gjort orättvisa. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju ordet dhulm, yani orättvisa eller förtryck i Koranen. Och Allah subhanahu wa ta'ala kallar shirk, avgudadyrkan, för dhulm. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger inna shirka la dhulmun azim, att shirk är det största av orätt, den största orättvisan. Rättvisan, den största rättvisan är att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och den största orättvisan är att dyrka någonting vid Allahs sida. Så här beskrivs dessa personer som nekas inträde i paradiset med att de är zalimin, de är förtryckare. De gjorde orätt mot sig själva då de syndade och då de vägrade att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och dyrkade andra i hans ställe. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala motsatsen. Han nämner Allah azza wa jalla förnekan. Deras förnedrande straff i helvetet, deras yani, omöjlighet att ta sig in i paradiset. Och sen nämner Allah azza wa jalla de troende. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة hum fiha khalidun. Men de som är troende och gör goda gärningar, vi belastar inte en människa utöver hennes förmåga. Det är dessa som kommer att bli paradisets invånare, och där ska de leva för evigt. Och här lägg märke till en sak när det kommer till tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen kallar den här boken för Mathani. Mathani kan betyda olika saker. Den är boken som prisar Allah, upphöjer Allah. Men också Mathani betyder den som följer upp. Den som nämner saker och tings motsats. Om ni lägger märke till detta så finner ni att detta präglar hela Koranens budskap, texten. Att när Allah nämner folket av paradiset, nämner han folket av elden. Nämner Allah belöningen, nämner han straffet. Nämner han goda gärningar, nämner han dåliga gärningar. Nämner han paradiset, nämner han helvetet. Och så vidare. Att hela tiden finns det den här balansen. Den följer upp genom att nämna saker och tings motsats. För det är med den här insikten av vad saken är, vad som är korrekt och rätt och dess belöning, och sen insikten av dess motsats, som man får en fullbordad förståelse av saker och ting. Genom att känna till saker och tings sanning och vad som negerar och motsäger sig någonting. Så att väldigt, väldigt viktigt att känna till detta. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner då här de som tror och gör goda gärningar. Mashallah. Dessa är de lyckliga. Och det är de som tror med sina hjärtan och gör goda gärningar med sina kroppsdelar. Och vi nämnde ju tidigare att de icke-troende förnekar med sina hjärtan och är högmodiga med sin kropp, med sitt agerande. Och här finner vi motsatsen, att de troende är troende med hjärtat, accepterat sanningen, underkastat sig sanningen och agerar med sin kropp. De gör goda gärningar. Och här finns en till viktig lärdom. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala, när han här talar om folket av paradiset, de lyckliga, de framgångsrika, han säger inte bara inna alladhina amanu, de som tror, utan Allah nämner wa amilu salihat, och gör rättfärdiga gärningar. För al-iman, sann tro i islam, det är inte bara tomma ord man säger. Jag är muslim och min pappa är muslim och jag är mu'min, och sen lever man ett liv som kriminell långt borta från Allah, man utför inte sina plikter. Det här är inte iman. Iman är vad? Iman är ett bekräftelse, tro. Och sen att förverkliga, praktisera denna tro i sitt agerande, sätta den i verket. Så därför al-iman består av tro, tal och handling. Dessa tre måste finnas, annars är ens iman inte befintlig, den finns inte. Så att idag finner vi tyvärr folk som säger jag är mu'min, jag är troende. Ber inte, fastar inte, ingen sadaka, lever haram och gör haram och bryr sig inte dugg om uppenbarelsen. Vart är du iman? Vad är det som du har bekräftat? Iman, bekräftelse, tro. Vad är det du har trott på? Vad är det du har bekräftat? Har du trott på att du endast ska dyrka Allah, men du vill inte dyrka Allah? Du har inte tid för att dyrka Allah? Har du trott på att det finns ett paradis och att det finns en väg dit, men du har inte tid att gå den vägen? Lägg ner, det här är inte sant. Utan är du en sann troende så kommer den här tron att uppenbara sig i dina gärningar. Men om en person inte agerar alls i enlighet med islam, då är det ett bevis på att han inte är troende. Så iman kräver och fordrar att man agerar, att man lever upp till denna tro. Man gör någonting. Ja, visst, vi har alla brister. Jag säger inte att man ska vara perfekt, men du måste agera, du måste göra. Det finns gärningar som är nödvändiga, som är salah. Bönen måste bes för att vara muslim. Och sen kommer islams fem pelare som krävs för att sen fullborda sin tro. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då här, och de som då har antagit tron och gör goda gärningar, vi belastar inte en människa med mer än vad hon kan. Och det här är en väldigt vacker sak här, att islam är enkel. Ibn Kathir säger här att al-iman och att goda gärningar är enkla. För Allah har sagt att han kräver inte mer av en själ än vad hon kan. Ja. Så här finner vi en väldigt viktig sak, och det här präglar hela islam. Och det är inte bara för de troende, för hela mänskligheten. Islam är enkel. Islam är ingen komplicerad eller svår religion. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt yuridullahu bikumul yusr. Allah vill underlätta för er. Profeten alaihi salatu wasalam, han sa dinu yusr. religionen är enkel. Allah säger att han kräver inte mer eller belastar inte en själ mer än vad hon kan. Så alhamdulillah, islam är enkel. Hela islam är enkel. Inte att en aspekt eller en del av dyrkan och tron är enkel, utan hela islam är enkel. Det finns inget komplicerat när det kommer till att tro. Det är den mest enkla och logiska tro. Tro på en skapare, en sann Gud, och endast han förtjänar att dyrkas. Är det inte enkelt? Han sände profeter, han sände böcker. Han har förberett för oss ett nästa liv där vi ska stå till svars för våra gärningar. Det överensstämmer med all logik. Eller hur? Enkelt att tro. Inga konstiga, flummiga saker eller som man ska acceptera. Och amilu salihat, även när det kommer till dyrkan. Den är enkel, alhamdulillah. Inte komplicerad. Det finns ingenting som är svårt i islam. Du ber 5 gånger, du ber inte 500 gånger om dagen. Du fastar 30 dagar av ett år. Kan du inte, du är sjuk eller någonting, du behöver inte fasta. Ta igen dem senare eller mata en fattig. Finns, yani Allah har underlättat. Åk till hajj en gång i livet, om du kan. Betala 2,5% av dina pengar, om du har mycket pengar. En del, alhamdulillah, yusr, islam är enkel. Och därför shaitan kommer ibland till folk och lurar dem. Med att islam är komplicerat, islam är svårt. Du skulle inte klara av att vara muslim, det är för mycket regler och bestämmelser. Nej, wallahi, reglerna är inte många. Och reglerna är för vårt eget bästa. Det som är haram är för att det är skadligt. Och det som är tillåtet och obligatoriskt är för att det är nyttigt för människan. Så det finns inga komplikationer i islam. Alhamdulillah. Islam är enkel. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen då han talar om folket av paradiset, om troende. Ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Det är dessa som kommer att vara paradisets invånare och där ska de vara för evigt. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. Och vi har rensat bort ur deras bröst allt agg eller hat. Och floder ska flyta in till dem. Och där ska de säga att all lovprisning tillkommer Allah som har väglett oss till detta. Och vi skulle aldrig ha funnit vägledning om det inte vore så att Allah hade väglett oss. Så här talar Allah subhanahu wa ta'ala om en väldigt vacker händelse. Och det är då de troende ska in i paradiset. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala att han kommer att ta bort el-ghill. Yani avund, hat, agg. Allting negativt som finns i människornas hjärtan kommer att avlägsnas innan det att de går in i paradiset. Och han nämner här Ibn Kathir en hadith från Sahih Bukhari som berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att då de troende räddas från elden så kommer de att hållas kvar på en plats som heter al-Qantara, mellan paradiset och elden. Och då kommer de att få göra upp de mazalim, de orättvisor som skett mellan dem i detta liv. Tills det att de renas. Huddibu wa nuqu. De renas. Då kommer de att tillåtas att gå in i paradiset. Och så sa profeten alaihissalam, och vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer de lättare att hitta sina hem i paradiset än vad de gjorde i detta liv. Mashallah, väldigt, väldigt vacker hadith. Så en person kan ha agg, hat, avund, någonting i sitt hjärta mot en broder, vilket är fel. Men tyvärr, speciellt nu innan domedagen, människors hjärtan är inte så rena som de borde vara. Må alla rena vara hjärtan, alla måste. Men det här är inte tillåtet i paradiset. Det finns inte att det är lugnt i paradiset, att två personer är ovänner, de ogillar varandra, de har någonting i hjärtat mot varandra som de inte visar. Det här finns inte. Utan allt det här måste fixas innan man får gå in i paradiset. Man kommer att få stå vid ingången till paradiset och göra upp. Om du gjort orätt mot någon, be om förlåtelse. Be personen om ursäkt. Gör upp. Bli bröder. Älska varandra. Så att man har rena hjärtan i paradiset. Subhanallah. Allah kommer ta bort allt hat, allt negativt som finns. Yani, sinsemellan. Allt kommer vara rent och gott och bara kärlek i paradiset. Må Allah göra oss från dess invånare. Amin. Och sen nämner ju profeten alaihissalam att de kommer lättare hitta sina hem i paradiset än vad de gjorde i detta liv. Innan Allah kommer att inspirera dem så att de hittar sina hem i paradiset. Yani de kommer att få den här inspirationen och veta vart deras platser är i Jannah. Och han nämner också Ibn Kathir en väldigt vacker athar från Qatada radiyallahu anhu där han säger att Ali ibn Abi Talib sa, jag hoppas att jag ska vara med Uthman och Talha och Zubair. Jag hoppas att jag, Uthman, Talha och Zubair ska vara från dem som Allah nämner då han säger وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ, att vi kommer den dagen att avlägsna det agg som finns i deras bröst. Och det här bevisar att Uthman, eller att Ali radiyallahu anhu var en person som älskade sina föregångare av sahaba. Han älskade dem, andra av sahaba. Och inte som vissa avvikande sekter försöker att påstå att Ali radiyallahu anhu hade hat mot andra sahaba och att han blev fråntagen makten och lurad och så vidare. Att han skulle vara den riktiga khalifan efter profeten alaihi wasallam. Det här stämmer inte. Utan Ali radiyallahu anhu var en person som själv gav makt till Abu Bakr och godkände den makten. Och sen till Omar och sen till Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Och även ett enkelt bevis på detta är att om du kollar på Alis släkt, hans barn och barnbarn, så kommer du finna att det finns jättemånga som heter Abu Bakr och Omar och Uthman och andra av sahabas namn. Så det här att sahaba skulle ha yani bedragit honom stämmer absolut inte. Utan alhamdulillah, de är alla nobla bröder inför Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också Ibn Kathir en vacker hadith från Nasa'i som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att alla från paradisets invånare kommer att se sina platser från elden. Och det kommer att sägas att om Allah inte hade väglett mig det här skulle vara min plats om Allah inte väglett mig. Och detta kommer att göra honom ännu mer tacksam. Och alla från eldens invånare kommer att se sin plats de kunde ha fått i paradiset. Och de kommer då att säga att oj, om Allah bara hade väglett mig. Och detta kommer att öka honom i sorg och olycka. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala att detta är det paradis ni kommer att få ärva. En tillkall jenna. Orithdomuha. Ordet ärva. Yani Allah subhanahu wa ta'ala har skapat en plats för alla människor och jinner i paradiset. En plats finns förberedd för varenda person från mänskligheten. Men den som väljer en annan väg än profeternas väg, en islams väg, missar den här platsen och tar istället en värdelös plats i helvetet. Och då står det då en tom plats i paradiset. Och vem är det som kommer att få det? De troende kommer att få ärva dessa platser. Subhanallah. Och inte bara det. Och vi nämnde ju också tidigare att från mänskligheten kommer 999 gå till helvetet. Så det betyder att det finns väldigt många tomma platser i paradiset. Och därför får den sista personen i paradiset lika mycket som den här jorden 10 gånger. Som det har nämnts i en autentisk hadith. Ja, ni tänker den här jorden. Du lägger ut 10 världskartor bredvid varandra. Och så tar du bort haven. Det här är platsen och landet för den minsta personen i paradiset. Han som får den, jag ska inte säga sämsta, finns inget dåligt. Han är den minsta belöningen i Jannah. Och han är så lycklig, han tror att han har den högsta platsen i Jannah. Subhanallah. Och den här personen, hans lycka kommer att öka då han får se den plats Allah räddade honom från i helvetet. Men den icke-troende får se sin plats han skulle ha fått i paradiset och vad han har missat. Varför valde han inte detta? Subhanallah. Och får då istället brinna i helvetet i all evighet. Och här säger då också folket av paradiset denna väldigt vackra dua. Elhamdulillahi allazi hadana li hada. Att alhamdulillah som vägledde oss till detta. Om det inte vore för Allah så skulle vi inte ha funnit vägen. Yani, de tillskriver all dygd och all nåd och all belöning till Allah subhanahu wa ta'ala. Inte till sig själva. Inte att jag var så duktig, jag var så smart och mashallah jag kämpade och jag fann islam och jag höll fast vid islam. Nej. Allting är Allahs dygd. Allting är Allahs gåva till dig. Om du är en muslim, du har fått den här gåvan av islam, av iman. Det är Allahs gåva till dig. Så var tacksam för den här gåvan. Och säg inte jag, utan det är Allah som håller dig fast på islam. Och därför brukade profeten alaihissalam den dua han sa mest av allt. Var jag muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Och Allah, du som håller våra hjärtan fasta, du som stärker våra hjärtan, stärk våra hjärtan på din religion. Ja, för människan är svag, människan halkar. Och som han också sa i den andra duan, Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa Allah, du är al-hayy al-qayyum. Jag söker nödhjälp med din rahma. Korrigera alla mina tillstånd. Aslih li sha'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata a'yun. Och lämna mig inte åt mig själv ett ögonblick. Ja Allah, om du lämnar mig ett ögonblick, yani mindre än en sekund, jag är körd. Jag kommer gå vilse, subhanallah. Så att du fann islam är Allahs gåva. Att du är kvar på islam är Allahs gåva. Att du gör gott i islam är Allahs gåva. Och att du finner vägen i nästa liv till paradiset är Allahs gåva. Och om det inte vore för Allah skulle du inte ha funnit vägen, subhanallah. Så därför måste vi alltid be Allah om vägledning. Och känna att vi är svaga. Vi är personer som är lätta att manipuleras, att halka, att utsättas för förändring. Hur många människor har vi inte sett som har halkat, som var starka, som blev svaga, som var troende, som blev icke-troende, som var lydiga till Allah, som blev syndare och så vidare. Som var från ahlu sunna, som blev ahlu bidda. Inne folk har halkat. Och vill du vara stabil, vill du vara på sanningen, be Allah om ett thabat. Be Allah om att vara stadfast på religionen. Ihdina sirat al-mustaqim. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Och förundras inte över dig själv och tillskriv inte det goda som händer eller som du gör till dig själv. Utan tillskriv allt detta till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska ta några verser inshallah ta'ala. Sen är vi färdiga. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen, och afwan. Ja. Allah säger ju här i den här versen att det här är det paradiset ni kommer att få ärva för det ni har gjort. Bima kuntum ta'malun. Och då kommer vi till den här frågan. Får vi paradiset i gengäld för våra gärningar? Yani du bad, du fastade, du gav zakat, du var snäll mot dina föräldrar, du var ärlig, du gjorde dhikr, du läste Koranen. Är det det här som gör att du får paradiset? Allah säger här att det här är paradiset ni ärver på grund av era gärningar. Yani då säger här Ibn Kathir att på grund av era gärningar får ni Allahs rahma. Och ni tas in i paradiset. Och era nivåer i paradiset delas ut beroende på era gärningar. Ja. Varför? För profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en sahih hadith att vet att ingen av er kommer att gå in i paradiset baserat på sina gärningar. Och då så sa man inte ens du, ja Rasulullah. Han sa inte ens jag om Allah inte omsluter mig med sin rahma. Så ingen person förtjänar den här stora belöningen i paradiset med sina gärningar. Utan det är bara Allahs nåd och givmildhet. Men med dina goda gärningar får du Allahs rahma, Allahs nåd. Och med Allahs nåd får du gå in i paradiset. Och sen vart du hamnar i paradiset avgörs beroende på vad du har gjort i detta liv. Ju mera du har gjort av salah, av fasta, av sadaqa och så vidare kommer att avgöra vart du hamnar i paradiset. Ja? Och därför nämns det också i hadithen att det kommer sägas till en person på domedagen, läs och stig upp. Ni läs den Koran, du memorerar det här i dunya. För varenda ayah du läser kommer att ta dig upp en nivå i paradiset. Så att goda gärningar höjer människornas nivåer i Jannah. Ja? Precis som onda gärningar sänker folks nivåer i helvetet. Må Allah skydda oss. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah att tala nästa lektion. Och då kommer vi tala om Ashabul A'raf, vilket denna sura är namngiven efter. Yani de som står på platsen mellan paradiset och helvetet. De troende som yani inte vet vart de kommer att hamna någonstans. Det kommer vi inshallah att tala om i nästa lektion, så missa inte den. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och om någon har någon fråga här, så ahlan wa sahlan.